Ja, hej på er. Jag sitter ute i Svedala på Kjellan Stelanders altan här och filosoferar runt styrketräning och livet. Så jag tänkte vi skulle passa på att intervjua honom lite grann om framförallt i hans roll som strength and conditioning coach. Vi pratar just om att använda de engelska orden i idrotten, att kanske ibland finns inga bra översättningar utan vi väljer de engelska orden. Jag tänkte ställa en kul att komma och hälsa på dig.
Kul och att du ville komma ut här.
Ja. Ja, men vem är den där Stellan Kjellander då?
Ja, du. Trött farbror på 47 år som fortfarande brinner för idrotten. Och framförallt hur man kan göra för att optimera och för att de aktiva ska bli så bra som möjligt, skulle jag säga.
Men hur kommer det sig att du hamnar på det här spåret då? För alltså jag vet ju att du höll på med tyngdlyftning och sen blev det släggkastning. Du tränar kastare, men du tränar också en hel del andra aktiva i ditt jobb i andra idrotter. Men också inom friidrotten och andra grenar. Hur kom det sig att det blev som det blev?
Ja, det är bra fråga ändå, men som sagt, jag började som tyngdlyftare och då började man hjälpa till som tränare där och träna ett gäng ungdomar och sen började man med friidrotten och då började man helt plötsligt, eftersom man håller på med tyngdlyften, så hjälper man till med styrketräningen för ett gäng sprinters uppe i Växjö när jag pluggade där. Och sen körde man sin karriär som idrottslärare och då träffar man hockeytränare och fotbollstränare som vill ha hjälp och så börjar man hjälpa deras lag med sin fysiska träning och sen helt plötsligt hade man ett heltidsjobb där man kunde jobba med det på heltid. Mm. Så det är ganska naturligt steg.
Men vilka typer av idrotter hjälper du nu i din roll på MIA då?
Ja, det är främst friidrotter, kampsporter i form av främst judo, thaiboxare, tennisspelare, simmare, gymnaster. Ja, ett gäng till. Men det är framförallt de skulle jag säga.
Vad är liksom, nu har du många idrotter som jobbar. Är det någon idrott som du tycker fysiskt skiljer sig ut? Är det friidrott eller är det någon av de andra idrotterna? För friidrotten är ju väldigt fysiskt. Jämfört med om du spelar fotboll så ska du kombinera det. Men hur ser du på de olika idrotterna i deras fysikalitet?
Ja, det är friidrotterna som sticker ut om man ska kolla på rena testvärde som spänst och styrka och sånt, tycker jag faktiskt. Mm. Sen finns det mycket snabba talanger i fotbollen och sen är det tur att det finns fler idrotter än det som var det klösat. Nej, men det är väl det är intressant ändå liksom. Alla tror alla sina idrotter är så specifika och speciella, men det är mycket mer likheter än skillnader skulle jag säga. En som jag lärt mig mycket av är en skateboarder faktiskt, som inte har superfysiska egenskaper men ändå kan göra andra typer av fysiska som inte friidrottare eller andra kan göra liksom. Mm. Så jag tror det är rätt viktigt att vara öppen och bred och våga ta till sig kunskap på många olika håll liksom. Mm.
Jag har ju haft förmånen att lyssna på dig på presentationer förut och det jag slås av är ju som din bredd av människor som har influerat dig, precis som du säger här, att olika idrotter influerar dig. Men vad är liksom, hur har du samlat ihop kunskap i det du håller på med? Vad har du gått för väg då?
Det började väl med att man snodde brorsans tränarutbildning i tyngdlyftning när man var 14-15 och gick ut och testade själv och sprang i backar för att hitta sin allmän träning. Och därifrån när man studerar så har det varit mycket klassisk tysk träningslära och form av Smith-Bleicher, men sen har Varkushansky, ryska liksom, inspiratörer och Bondarchuk och man försöker liksom lära sig från de stora, men sen och sen nu kommer inspirationen från lite allmänt övriga. Jag tror ju aldrig man kommer bli fullärd och det finns hur mycket som helst att testa och lära sig, och det är väl det som är tjusningen med jobbet också på något sätt.
Det är väl så med också med kunskap att det gäller att ha vissa en viss bas som man kan sila.
Ja.
Sila bort, om man säger, bullshitet lite grann också.
Absolut. Mm. Det finns mycket nytt där ute som, eller de påstår att det finns mycket nytt där ute som är egentligen gammal hederlig skåpmat från 60-70-talet som fungerar alls utmärkt och som är fantastisk träning liksom. Mm.
Hur skulle du beskriva det, liksom din ansats eller ditt upplägg och hur har den utvecklats under de åren? Om vi håller oss till friidrottsdelen så att säga och inte går över alla idrotter, men just med de friidrottare du jobbar.
Men det har nog varit ganska, från var ganska uppdelat. Nu kastar vi, nu styrketränar vi till att integrera alltihopa på något sätt. Samtidigt att vill man ändå hålla att vi gör vissa grejer för att bli starkare, för att öka vår maxstyrka, vi gör vissa grejer för att vi ska förbättra vår rate of force development och så vidare liksom. Att det måste vara ett syfte med varje övning, man måste veta varför vi lägger in allting liksom. Och sen när specialstyrkan kommer in för framförallt slägga och för idrottstränaren, men så hjälper ju andra också såklart. Men att man analyserar idrotten och verkligen tittar efter vilka vinklar jobbar de med, hur producerar de kraft, hur lång tid har man på sig att producera kraft och vad måste man mer göra för att de håller dem skadefria och kunna träna och tävla under lång tid liksom.
Men om du skulle beskriva liksom att du har tagit an en duktig längdhoppare här. När du möter en ny duktig aktiv, hur bär du dig åt för att liksom sätta dig in? Vad behöver den här? För du har då en viktig roll i det här, men du är ändå liksom en av spelarna runt den aktiv. Hur gör du då?
Först jag gör det att kolla hans rörlighet. Liksom, framförallt fot, höft, bröstrygg. Som jag tycker är väldigt viktigt att ha mobila. Att jag fokuserar mycket mer på rörelsen. Mer än själva kanske styrkan. Men man fokuserar på alla saker. Men tyngdpunkten måste röra sig bra. Liksom. Ja. Och för att kunna röra sig bra så måste man ha en mobil bröst. Du måste ha rörlig höft. Du måste ha starka senor för att stå emot kraft. Och du måste... Det är mycket man måste ta i beaktning liksom. Och sen försöker man bygga upp en atlet efter det. Men framförallt att se det som en atlet och inte som en specifik kanske en längdhoppare eller häcklöpare eller skräckkastare. Utan man måste se vad människan behöver liksom. Och för att bli en bättre atlet.
Testar du dem på något sätt att du har ett standardbatteri, jag vill se det, vad de förhåller sig till min så att säga norm, eller gör du det?
Jag testar rörlighet som sagt, men då är mer liksom, vad ska jag säga, ögonmått eller mer på känsla. Men sen tränar jag i någonting som heter 1080 kvantum där man kan mäta effektutveckling och hastighet. Så den använder väldigt mycket. Så jag kan påstå att jag kan testa dem varje vecka istället för att man gör något test var tredje, var fjärde månad. Så att jag testar dem kanske på ett kvalitetspass varje vecka istället. Och samma om det är någon sprinter, så vill jag att de verkligen mäter med någon typ muscle ups liksom snabbhetssystem som verkligen man vet exakt hur fort de springer och hur. Eller man använder någon annan form av dragmaskin, sprint eller överfart. Men hela tiden mäter så har man någonting att analysera och att man verkligen vet att mätningarna är korrekta. Liksom. Man kan lita på resultaten.
Ja, men det är ju intressant. Ni har ju en hel del utrustning. Så här, kvantummaskinerna, du har MasterLab-systemen med kraftplattor. Man kan mäta hastighet. Vi har på PC nu laser, vi kan titta på olika saker så att du får liksom lite finare uppfattning av deras kvaliteter.
Ja. Och sen kan man ju snurra in för mycket på det, men jag försöker ändå använda dem bara för någon, ett eller två enkla värden liksom, som man kan lätt följa liksom, och utvärdera därifrån. Liksom.
Intressant. Jag skrev en fråga här, och vi pratar ofta om maxstyrkans roll i i friidrott och hur mycket maxstyrka man ska göra. Vi vet ju liksom från den klassiska verken att maxstyrkan är på något sätt basen för andra styrkeformer. Hur tänker du på det?
Det säger den gode Smith-Bleiche också. Ja. Säger både Benke och Smith-Bleiche, så får man ju lita på det liksom.
Ja, han kanske har läst Smith-Bleiche.
Nej, men den är, jag tror, extremt central, framförallt för att rekrytera muskelfiber också liksom. Så vi försöker alltid ha någon form av tung övning och sen kanske jobba i högre hastighet med andra övningar och sånt liksom. Men att bli för stark var det svårt att tänka mig till många. Däremot är det säkert många som kör alldeles för mycket hypertrofi och bygger för mycket muskler och sånt. Men jag tror inte det är så många som är.
På tal om hypertrofi då, om man tittar liksom, den klassiska styrketräningen var ju en fas du har hypertrofi och sen går du vidare till intramuskulär och så vidare.
Ja.
Finns det mer i ditt tänk att man behöver gå över hypertrofi? För i mer modern träning så vänder man ju en fas egentligen för tillvänning. Man kanske inte ser dem som hypertrofi, men hur tänker
jag
du?
Jag såg nu innan som hypertrofi, men jag kallar det väl mer kanske för hållfastighet eller basträning, eller jag vet inte riktigt vad jag döper den till, men jag tycker faktiskt när jag har kört mycket hypertrofiträning och på aktiva, framförallt kastat, att de har svårt att lära sig teknik och att det stör mycket och att de blir även slitna rent nervsystemmässigt mycket mer än att vara maxstyrkan för där eller hastighetsträning och sånt förstör liksom. Sen behövs det ju en viss bas som ungdom, men det är inte mycket jag jobbar med sen med hellre aktiv.
Jag tänkte just runt maxstyrka, vad har du för övningsurval när du nu? Jag vet att du håller dig undan lite grann från de klassiska olympiska lyften. Hur tänker du där?
Ja, både ja och nej liksom. Med kastarna så tycker jag ändå att jag kör rätt mycket olympisk lyft som bas och knäböj och sånt. Men med en häcklöpare och längdhoppare som har hjälpt. Så om de har kört det i 7-8 år eller 10 år så kanske det hade varit skönt med något nytt. Och då har jag kanske kört mer korta, tunga utfall. Step up mer specifika i vinklar vad de jobbar i och så de får sig, dels får de något nytt stimuli och dels är det närmare det de håller på med kanske och förhoppningsvis att överföringen är lite större, men framförallt att det är någon ny variation och
Jag tänkte vi kan hoppa in lite grann på ett mera snabbstyrka och specialstyrka, för att en stor motor i framförallt sprint är ju det som är runt höftpartiet. Va? Det kanske inte är knästräckan utan det är i toppfart att förmåga att ta kroppen när den landar, va?
Ja.
I accelerationen lite mer. Hur jobbar ni runt med den biten? Jag har varit på träning idag med din längdhoppare här, då gav du på höftledsböjarna ordentligt i träningen.
Ja, men alltså, jag tror ju inte man får ut allting från olympisk lyftning. Så jag tror det behövs någonting annat också. Så du behöver belasta någonting tungt i form av knäböj, step up. Men sen tror jag du behöver stärka upp höfterna på olika sätt. Med olika höftdrag. Och gärna att, eller det har jag jobbat mycket med på sista tiden. Att även maximala isometriska kontraktioner. Och våga variera det liksom. Att dels kan det vara något väldigt tungt, ibland kan det vara väldigt snabb styrk, men ibland kan det bara vara rent isometriskt. Men gärna att det är ganska tungt isometriskt också. Mm. Så man vågar verkligen belasta både muskler och senor ordentligt. Mm.
Kombinerar det om att säga att vi nu gör vi isometrisk belastning och du kör lite snabbstyrka i samma pass?
Ja, det är en ganska stor mix av allt och ja. Ofta någon tung övning, ofta någon snabb övning, ofta någon ren isometrisk övning liksom. Och det kan vara med i alla perioder, men sen är det när det är uppbyggnadsperioder eller så kanske att det är lite djupa rörelser, det är djupa enbensböjar istället. Det kan vara en stor variation, att man jobbar i större rörelser och går till kortare och även ökar hastigheten också mellan olika perioder. Även om att man försöker alltid jobba i i kanske högre hastighet än vad jag vet inte hur andra tränar, men vad jag har sett och sånt i alla fall, så tror jag ändå att man vill ha någon form av rytm i lyften och i kontinuitet i rörelsen när man lyfter också liksom.
Så jag har mätt en hel del att det här velocity based training eller hastighetsstyrd träning är ju populärt, och precis som du sa tidigare, det är ju liksom inte så nytt egentligen. Det var ju framförallt Carabella Bosco som introducerade det här någon gång på 80-talet kanske. Och då provade vi det, vi försökte jobba på optimala laster, men vi upptäckte ju kanske att ja, det drev kanske inte styrketräning som vi hade hoppats. Använder du hastighetsbaserad styrketräning genom att du kan mäta saker och jobba på specifika hastigheter och så vidare?
Ja, men det är det här kraft- och hastighetskurvan eller load velocity-kurvan. Så försöker man på något sätt surfa på hela kurvan liksom, och inte bara liksom leta efter en optimal belastning och det är bara det här som gäller, utan jag försöker liksom belasta dem extremt tungt excentriskt, maximalt koncentriskt, och sen kör man lite lättare och sen kör man ännu lättare med ännu högre fart, och sen kör man ren sprint kanske, eller om det är nu längdhopp, eller man kör en lättare slägga man kastar med som överfartsträning liksom. Så det är väl det som är. Jag försöker inte hitta den heliga graalen, utan det är mer liksom att jag försöker träffa många olika punkter istället.
Om man tänker under träningsåret, alltså är du på olika positioner på krafthastighetskurvan under olika perioder, eller attackerar du hela kurvan hela tiden, eller hur är tankarna där?
Både tungt excentriskt gör man som mer liksom uppbyggnad. Och sen ligger man kanske under själva kurvan egentligen och tränar i vissa perioder. Och sen kommer man upp och verkligen försöker köra maximalt högsta hastighet och maximala belastning i vissa. Så ganska varierat, men ändå svårt att beskriva. Men det är nog ganska selikt på något sätt ändå. Jag jobbar ofta tungt och väldigt snabbt, men det kan vara olika former av snabbheter liksom. Ju längre närmare tävlingarna kommer, ju snabbare är det kanske, ju lättare är det. Men det är ändå, där finns ändå en form av en tyngre belastning för att verkligen rekrytera de här muskelfibrerna då liksom.
Ja, det är ju intressant, för variation är ju verkligen en av de viktigaste principerna vi jobbar med. Alltså progression och variation. Prata om det här att attackera kurvan på olika nivåer. Om man säger hoppstyrketräningen är ju en så att säga del i den nedre delen av kurvan, lite mindre kraft men mer hastighet. Hur jobbar du med det? Naturligtvis, det är ju, vi pratar om idag, slägga och hoppa är ju skillnad mot en hoppares hoppning, men hur tänker du där?
Ja, men lite så att en släggkastare och en längdhoppare, de har sina två tiondelar på sig kan skapa kraft liksom, och då är kanske depthjumpet väldigt bra liksom, och ett dropjump kan gå ännu bättre, då kanske den är mer anmält liksom, anpassad till sprint. Men jag försöker väl köra lite av dem båda dock liksom, men just den här kontrastträningen använder man också av att belasta den tungt och sen och köra ett hopp som liknar den rörelsen väldigt snabbt liksom. Det är de gamla 70-80-tals principer som fungerar ganska bra.
Ja,
de heter något nytt nu. De heter fascia träning och contrast, French contrast.
Du var ju inne på, jag säger att jag pratade lite om specialstyrka runt höften, men jag tänkte idag hade du en intressant övning där med längdhopparna, att du körde egentligen bristhoppen och var egentligen väldigt liten amplitud, så nästan som att jag skulle se det här som en typ av underbens- eller fotstyrkeövning, verkligen specifikt. Vad var tanken bakom den här?
Det är en ny övning som jag har enbart kört på honom. Men jag ville ha någon extremt snabb liksom vadträning, eller man ska inte säga vader heller, utan det är hela komplexet hela tiden. Allting ska integreras från foten till foten uppåt liksom, och all kraft ska skapas från höft, och Men det är en övning för att skapa kraft snabbt liksom. Mm. Och verkligen träna fötterna och vaderna lite mer.
Om man då tar därifrån att en klassisk fotträning, det är just att balansera och gå i sanden och så vidare.
Jag tror inte det räcker. Jag tror inte det är tillräckligt hög stimuli för att verkligen bli stark i fötterna. Så där har vi någon annan teori med att gärna lyfta hälen liksom och kanske belasta under djupa enbensknäböjningar eller korta utfall med hälen lite upplyft. Och det är väl inget som jag kommit på själv, utan det är väl en inspiration från en amerikan som heter Cal Ditch. Så, men att vara stark i vrister och fötter tror jag är extremt viktigt i all fredag. Mm.
Jobbar du speciellt med soleuskomplexet eller gastrocnemius? Alltså, tänker du liksom, och sen har vi tibbant, alltså på ihop hela komplexet där?
Ja, faktiskt. Det är mycket sittande vardag och mycket vardag även är med lättböjda knä och sånt, bara för att verkligen ta soleus lite mer, för det är ju en god amerikanens käpphäst med kinesiska sprinterna, menar att de var underutvecklade soleus. Mm. Om det stämmer, ingen aning, men man får ju...
Det är intressant att det är ju så, de är involverade i kontroll av foten, va? Och det är ju viktigt i de explosiva grejerna, hur du kan kontrollera supination och pronation.
Ja. Så det är där jag tror man kan köra enkla isometriska övningar också, just för att bara förbättra koordinationen mellan de olika musklerna liksom. Att man behöver inte maxbelasta, utan låta kroppen få tid på sig att koordinera systemet. Och det var ju också någon hyfsad ny forskning med en svensk klättrare som gjorde den, som ni gärna kan kolla upp liksom. Mm. Dels körde han väldigt maximalt tungt och dels körde han väldigt mycket mindre belastning, och att det är liksom olika system som man belastar, men summa summarum var ju att genom variera sig på de olika så kunde du öka i styrka mycket mer liksom. Mm. Än bara köra ett av varje. Och det är ofta så, de flesta studierna visar det liksom. Mm. Att kombinationen och variationen är det som gör grejen liksom.
Mm. Det kanske också gäller på något sätt att man måste vara lite som en vallhund där. Man måste styra det i en viss riktning som man inte får brett, va? Och så får man väl experimentera. Mm. Hur reagerar den aktiva på det här? Mm. Och sen också, vad är den i sin utvecklingssteg? Är den väldigt ung aktiv, eller är det någon som är 30 år som börjar jobba med, som har en stor erfarenhet då?
Ja, precis.
Vi har pratat lite grann om de stora gubbarna, Matjev och Vershansky, Bondarchuk och Chine och de här vidare. Är det någon av de här som på något sätt, jag kom till ett vägskäl när jag studerade de här, och som har format det mer än någon annan?
Jag vet inte. Jag tror ändå att jag hela tiden försöker göra någon märklig mix av Schmidt-Bleichers gamla tyska system, eller det är inte hans system, men tysk träningslärare, och den här ryska specialstyrkan från Bondarchuk. Och kanske att man har kört på för mycket. På något sätt så tror jag fortfarande på kombinationen, för ren Bondarchuk-träning kan ju bli väldigt mentalt jobbigt och tröttande, och jag tycker det är för lite variation i det liksom. Och den tyska träningsläraren kanske är för mycket fokus på det här ren och bygga styrka, och inte få in specialstyrka och integrera det som verkligen det man ska bli bra på liksom.
Hur ser du liksom, jag tänker ju, alltså gymmet är ju någonting, en plats utan väggar, som på något sätt är ju ett hjälpmedel till att utveckla det tekniska utförande och driva. Hur ser du liksom på, jag tänkte som idag, du höll på och jag var med din släggkastare, att använda viktskiva för att de skulle hamna i vissa positioner. Ser du styrketräning som en teknikträning också, eller hur tänker du där?
I just det fallet passar väl mest på bara för att söka lära in henne någonting, ännu mer rörelsemönster, men vi absolut. Om man ska lösa något tekniskt så kan det bero på fysisk kvalitet som inte är tillräckliga, eller så att är det koordinationen som sviktar. Men Men jag försöker lösa någon form av rörelseproblem i alla fall. Att försöka bli starka i utsida och höft för att kunna vara stabila i kastningen och även i löpningen. Att höften ska kunna rotera i alla olika riktningar för att du ska kunna få ett skönt naturligt löpsteg och kunna producera höga krafter. Men för att kunna producera höga krafter så måste du även lyfta tungt. Så det är liksom allting behövs på något sätt. Sen vilken dos och hur mycket av olika det har jag ingen aning om. Det är väl det man försöker hela tiden för att utveckla.
Ser du någon skillnad på? Vi ser liksom lite olika kroppstyper inom friidrotten. Vi har de här väldigt tunna på något sätt och sen har vi de mer muskulösa. När du tänker liksom, när du träffar en aktiv som står framför dig och nu är jag smal och tunn jämfört med väldigt muskulös, angriper du dem, är ditt förhållningssätt olika eller tänker att nej, ni måste göra det här, det här är liksom basen, eller hur är dina tankar där?
Jag tror det finns väl ändå någon form av bas i rörlighet i fot och höft och bröstrygg och sånt. Där är det ganska... Och även om du är smal och klen så tror jag att man kan vara stel i höft och bröstrygg och sånt. Så där försöker jag jobba på. Men sen... Jag vet inte. Jag har inte fått in jättemånga stora och starka...
Kanske också mer korta och långa är också...
Ja.
Då kanske kommer mer till man jobbar med olympiska lyften så har det betydelse om det är lång.
Ja, framförallt jag jobbar mycket med ett basketlag och då undviker knäböj, djupa knäböj för det blir inte det ser inte bra ut. Det blir liksom ogynnsamma vinklar när de kör. Så jag jobbar mer med liksom Bulgarian split squats och sånt för att de ska kunna komma i bättre positioner för att träna sina ben. Så hela tiden har jag i åtanke liksom, är det verkligen en bra övning rent skademässigt också? Blir de bättre och vad är, hur stor är risken att de ska skada sig på den här? Liksom? För det är oftast det som är det stora problemet med sprinter, så att de går sönder i baksidan. Och vad det beror på kan ju det lärde tvista om. Men jag tror inte de är tillräckligt starka, jag tror inte de har tillräckligt rörlighet, jag tror inte de har ett tillräckligt bra löpsteg. Så det är säkert en form av kombination av det. Liksom.
Hur jobbar du tillsammans med tränarna till exempel? Hur lägger du upp med det om du har nu en häcklöpare och häcklöparens tränare? Alltså, man vill ju åstadkomma vissa saker i träningen. Hur kombinerar ni det, för att så inte du kör på i ditt spår och sen kommer jag som tränare och vill göra något, alltså nu ska vi göra det här, men nu har jag gjort det här i styrka så du jag har belastat ryggen väldigt hårt, ja, då kanske du inte ska maxsprinta dagen efter. Hur löser ni det?
Det är en bra fråga. Jag skulle inte vilja släppa in någon strength and condition till mina släggkastare, för man vill ha koll och sånt, men på något sätt så de samarbetar, de har förtroende för mig och jag vet vad de ska göra och när de ska göra, och det har varit väldigt kloka aktiva som förstår träningsprocessen och vill lära sig, så det är, ja, man måste ju diskutera och prata, och sen är det lite de som på något sätt skriver ändå, alltså huvudtränaren ska ju ändå skriva programmen när styrkan ska vara liksom och vad man kan fokusera på, och sen
jag vet, det är ju svårt, jag jobbade utomlands ett tag och där var det kanske mer vanligt att man hade en strength and condition coach. Och där gjorde jag väl lite viss motstånd, för jag, precis som du, att hur får jag ihop delarna, hur tajmar jag mig ihop dem? Om man då så att säga styr styrketräningen själv, så då har man ju på något sätt mer kontroll på allting. Va?
Ja.
Men precis som du säger, du har ju haft turen att få jobba med aktiva som har varit väldigt liksom insatta i det, och det tror jag är ju väldigt viktigt att den du jobbar med vet varför den ska göra saker och när och hur den ska göra det. Ja.
Och sen, det är sagt, men som sagt även duktiga tränare som vet hur man skriver bra träningsprogram liksom, och vet exakt vad jag gör och hur jag gör det också. Liksom.
hade lite frågor om periodisering och grejer, men vi har ändå varit, vi har berört det, så jag tänkte vi går vidare lite grann. Vi har varit inne lite grann på tester och så här, och teknisk utveckling. Men hur det här är ju samarbete med tränaren och aktiva. Hur kan du från ditt håll driva på något sätt den här förmågan att prestera bäst när det gäller? Alltså, det är många människor runt, och jag tror liksom att om man tillsammans hjälps åt att få den aktiva att våga prestera när det gäller. Men hur ser du på din roll i det?
Jag ser min roll som att jag ska försöka bygga upp dem som de hållfasta, de är starka, de kan producera höga krafter. Och sen ju närmare tävlingsperioden kommer, så måste man minska på volym och lite i form av intensitet sånt också, så att de kommer i någon form av form. Men jag tror att det är vanligare att man släpper för mycket på något sätt, och att man inte riktigt vågar bibehålla själva styrkan. Och jag tror inte den är så dödande som många andra. Men absolut så försöker man ju hitta optimal mängd och inte gå in och köra några långa styrketräningspass bara för att stå att det är styrketräningspass, så behöver det inte ta så lång tid, utan man går in och stimulerar det man vill stimulera och sen skickar man ut dem därifrån liksom.
Mm. Jag tänkte, jag fick en fråga här om att träna, just om att träna under tävlingssäsongen, att det här med att vila, och du är inne på att man måste ju fortsätta träna och hålla liv i de styrkeegenskaperna, om man tänker bara över sommarsäsongen. Ja. Hur tänker det? Naturligtvis har vi toppningar som pågår, men hur tänker du över en sommar då? Om jag är nu häcklöpare, jag ska tävla vid ett vissa tillfälle, om det här är huvudpunkten här borta. Hur ska jag hålla min styrka vid liv, och vad är det viktigaste att på något sätt så att säga, hålla igång?
Ja, men det är lite som jag sagt innan, att hitta någon övning och känna att du kan rekrytera mycket fiber och du kan bli lite starkare. Du behöver inte verkligen maxa ut det så att du verkligen, men att du måste ändå få något, i min mening i alla fall, att det måste vara något tung belastning i alla fall. Så, och sen tror jag man kan köra högre hastigheter, och det kan vara antingen kör man något tungt pass i början på veckan och sen kör man något lättare snabbpass på lite några dagar senare, och sen kan man tävla på helgen. Eller så kör man tungt och snabbt både på båda passen liksom, fast det kan vara olika övningar. Men samtidigt att man bibehåller det här med höftböjardrag, ljumskar, fotstyrka, så att man inte släpper det helt. För då tror jag att då tappar man formen för upp liksom.
Ser du någon skillnad på att säga att nu tränar jag en grupp gymnasieålder, 16, 17, 18, 19 år som är på väg att utvecklas till att bli en duktig sprinter, hoppare eller vad som helst. Att, ser du skillnad på den här styrketräningen mot nu är jag 28 år och elitaktiv? Eller?
Ja, det är ju självklart. Sen vet jag inte om programmen ser så extremt mycket annorlunda ut, men det är ändå att man, det är mer fokus på att bara bygga upp en kropp som tål träning, och att det är mer basövningar. Det är inte lika mycket specifika grejer. Det är inte samma fokus kanske på varken söka de här maxeffekterna i träning och sånt, utan mer längre isometric work. Det kan vara mer basträning, 5x5 med olika styrkeövningar och sån typ av träning. Liksom. Att det måste vara basen, att det måste pågå under lång tid liksom, för att man ska kunna hålla en lång karriär. Liksom. Mm.
Om du har en ung tränare, vare sig det är strength and conditioning coach eller friidrottstränare framför, eller någon liksom tränare, vad skulle du ge för råd till den här tränaren för att den skulle utvecklas då till att bli en bättre tränare? Finns det något man ska studera eller något man ska söka efter och så vidare?
Jag vet inte, våga vara öppen och nyfiken liksom, men våga testa nya saker, men ändå ha det här vetenskapliga basen liksom, och hederliga gamla träningsläraren, det är inget fel på den liksom, utan den fungerar. Och sen, men sen kan man ändå lägga på lite kryddor och fixa till maträtten som smakar lite bättre. Mm. Men man gör inte för stor förändringen, lyssna inte på någon som påstår att han kan allt och sånt, utan sök information brett och stort och tänk själv och testa själv och se vad som händer liksom.
Vad i din tränarkarriär så här långt, vad var din största liksom, alltså du känner det där är jag stolt över, eller någon upplevelse du kände extra glädje över, du knöt handen där, ja det där var bra?
Jag vet inte, det är väl att två duktiga, att många duktiga släckhästar man har hjälpt, eller några stycken i alla fall, men det är två stycken som man har hjälpt under väldigt lång tid, 6-8 år, som man har fått från 40 meter till över 70 meter så, och svensk rekord, så det är klart att man är väldigt stolt och glad för det liksom. Men man vill ju ha prestationer och det är det man tränar för, men det är på något sätt vägen som är roliga på något sätt. Mm. Det här nördiga att man snurrar in på någon teknik och försöker hitta någonting som gör att det blir ännu bättre till nästa träningspass och hela tiden försöker utvecklas liksom. Mm. Det är väl det man mest brinner för liksom.
Det känns att det som går igenom med dig, det är ju i alla fall, det är ju nyfikenheten, och det kanske också speglar att då varierar man sig, fast man kanske vågar hålla sig, man blir inte för bred utan man vill nå framåt då. Mm. Är det någonting du tycker som vi inte har pratat om här som vi borde ta upp för den som nu sitter och lyssnar hemma?
Jag vet inte, men det kan jag trycka på det här igen liksom, att sök informationen brett och stort och snor inte in på vad någon människa säger, utan uppfinn inte hjulet igen, men våga ändå testa det här lilla nya på något sätt, testa genom att tänka logiskt och fysiologiskt, hur påverkar det här kroppen, vad är det som gör att det här kommer driva någon form av utveckling av den aktiva liksom. Att man har liksom det perspektivet i beaktning på alla övningar man nu väljer och alla vilken belastning man väljer. Och på något sätt har jävligt kul och har någon form av glädje i det man håller på med liksom. Så att det inte blir så gravallvarligt liksom.
Du pratar mycket här. Sist vi lyssnade på det i Närsha på en presentation, just det här om rörelsen, att det ska se
vackert och elegant.
Ja, elegant, det är väl det, alltså god timing var det, ja. Saker till.
Det är väl det som jag kanske inte hade som innan, som senare tränare, att det har blivit mer snack om känslor och, eller hur det ser ut och hur vackert och elegant det är, men hela tiden leta efter den här perfekta eller sköna, eleganta rörelsen liksom, i all form av utförande liksom. Och det tycker jag man kan göra även i form av lyft, i styrketräning och sånt också. Men fokus på i det man ska prestera i, liksom, i den idrotten man ska prestera i. Där tror jag det finns mycket att hämta. Liksom.
Jag tycker det är passande slut att sluta din vackra rörelse när vi sitter ute och har en vacker utsikt här i Svedala. Så tack så mycket för den här stunden.
Tack själv.